Hej och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och i vanlig ordning så är det här Irena.
Och det här är Heman.
Och idag så har vi ju ett tema kring Jesus och vi fortsätter kring vårt tema och det är avsnitt nummer 62.
Mm, vi har hållit på länge nu.
Vi har hållit på länge och den fråga som vi ska besvara idag är: så jag behöver inte följa lagen.
Och det är lite en utmaning slash fråga.
Mm.
Och kommer lite utifrån den predikan som du hade förra veckan.
Exakt.
Om Jesus, där frågan egentligen var Jesus, vad var det han gjorde?
Ja.
Då plockade du upp att Jesus kom för att fullborda lagen.
Precis.
Och betyder det då att jag inte behöver hålla lagen? Det ska vi prata lite om.
Det ska vi prata om. Och som du hör så är Heman lite krasslig i halsen. Och han har fått en sån här jättejobbig hosta som har legat i en hel vecka och den verkar inte ge sig.
Tror det heter typ rethosta eller torrhosta?
Rethosta.
Eller något.
Jag förstår varför den heter rethosta, för det är jobbigt för alla i omgivningen.
Du menar att det är jag som är retlig?
Ja, precis.
Okej, okay. Ja, så kan man också se det.
Det var någon som sa så här: åh, stackare. Jag bara, ja, det är faktiskt synd om mig en hel vecka. De bara, what? Mm. Men det är ju såklart synd om dig.
Men vi hade ju tänkt släppa avsnittet igår egentligen, men det gick, det var helt omöjligt.
Nej.
Och idag är det nästan omöjligt, men ja, vi kör i alla fall.
Du kämpar på. Mm. Men jag tänkte vi hoppar in rakt in i vårt samtal och nämner lite kommentarer som vi har fått. Och vi har fått lite kommentarer på Instagram från två olika personer och den ena låter så här: lyssnade precis på avsnittet, fick tipset om Bibelpodden om min kompis förra veckan eftersom jag fått lite frågor om Jesus av en annan vän som har en annan tro än mig. Och jag är så tacksam att ni har haft just Jesus som tema. Det blir så lätt att man blir nollställd och tänker en massor när man får svåra frågor. Nu är jag helt fast i er podcast och lyssnar på er varje lediga stund. Tack för en otroligt bra podd. Nu känner jag mig mer stabil och starkare i min tro / Hanna.
Mm.
Och det är så roligt att människor verkligen upptäcker podden just när man känner att nu behöver jag få svar på mina frågor. Liksom.
Precis, kul att hon uppskattar temat också. Och det här är ett sånt där tema som är så viktigt och så centralt så man tänker att vi kanske inte behöver göra tema av det för att det är något som finns med hela tiden. Men vi tänkte tvärtom att på grund av att det är så viktigt, på grund av att det är så centralt, så skulle vi behöva fokusera ännu mer på det.
Ja, verkligen. Och nästa person skrev lite kortare men ändå väldigt betydelsefull: hej Bibelpodden, jag lyssnar ofta på er podd och jag älskar den. Ni har ett bra sätt att berätta på. Ni har inspirerat mig så sjukt mycket, Alma. Jag tycker det är så härligt när människor återkommer och berättar för oss, för att ibland så kan det vara så nej, men de får säkert massa mejl och vi får massa mejl, men det är alltid gott att få höra att människor känner lite, att det hjälper den.
Precis, det är lite vårt bränsle kan man säga.
Ja.
Det som liksom driver oss framåt. Inte
verkligen
bara, men det hjälper mycket. Mm. Alla blir glada av att få höra att det man gör är bra.
Eller hur? Och sen har vi också en lyssnafråga, eller två stycken faktiskt. Så vi börjar med lyssnafråga nummer ett. Och då låter det så här: hej igen. Först och främst vill jag säga att ert nya tema har varit jättebra. Jag har gått igenom lite tvivel på sistone och när jag hörde ert första avsnitt i temat Jesus vände allt tvivel helt.
Wow.
Så tacksam för att ni sprider det fina budskapet. Men jag har också en fråga. Jag har för mig att ni har pratat om att du har testat Gud för hjälp i olika situationer. Jag har testat det själv några gånger och det har funkat vissa gånger, men ibland har det inte funkat. Har du några tips på hur man ska tänka när böner inte blir svarade? Tack på förhand. Så det är två frågor igen här. Och jag tror att hon refererar till när jag berättade om min situation det här när jag var ung och skulle kolla liksom om det här med Gideon.
Mm.
Och så testade jag Gud utifrån där.
Precis.
Och jag tänker allt det här med att vi testar Gud med olika saker. Jag tror att det är snarare så att Gud möter oss med nåd och barmhärtighet liksom när han ser våra hjärtan. Och
precis,
ofta så händer det när man är väldigt ny i tron också.
Mm.
För den händelsen som jag hade var väldigt unik och väldigt speciell. Jag har inte varit med om något liknande på nu 18 år eller vad det är jag har varit liksom.
Men det var
kristen
den gången som du testade,
precis,
Gud och han gick med på att bli testad. Liksom.
Ja, precis. Och jag tror att han ser verkligen till vårt hjärta och allt det. Så att jag tror att man inte ska hamna i den här relationen med Gud, att man behöver testa honom hela tiden.
Nej.
För Gud vill ju att vi ska lita honom och ta honom på orden. Så att man får liksom en annan grund i sin relation till Gud.
Ja, men precis. Och precis som du nämnde att han gör det kanske i början, men han förväntar sig också att det ska ske någon slags tillväxt i våra liv så att vår relation styrks på så sätt.
Mm.
Och visst hade vi ett avsnitt kring tvivel. Vi har ett helt tema om tvivel.
Precis.
Men i ett av de avsnitten, så tror jag, inte helt säker, så tog vi den här liknelsen mellan två människor som älskar varandra och som gifter sig och så lever de hela livet. Och sen efter 50 år så säger den ena: älskar du mig verkligen? Liksom sådär. Och det är klart att man kan hamna i tvivel. Jag kanske säger liknelsen lite bakvänt. Men poängen med det är att med tiden så bygger man upp ett förtroendekapital hos varandra. Där jag börjar få förtroende för dig och jag är inte orolig längre för om du älskar mig eller inte. Och likadant är det med Gud, att från början så vill vi att Gud ska bevisa saker för oss. Men sen så vill Gud att vi snarare ska tro bara för den han är och inte bara för att han ska bevisa saker för oss och så.
Ja, jag håller med dig helt. Och många av kanske våra frågor som vi har kan vi faktiskt finna svaren i Bibeln, i hur Gud hanterade andra människor som ställde liknande frågor.
Precis.
Så jag tror ändå att man behöver någon slags ha den här tilliten, som, precis som du säger också.
Och sen frågar hon också om vi har några tips på när böner inte blir svarade. Och det händer ju. Och det här är ju ett jättestort ämne. Vi skulle behöva ett tema bara kring det här med
bön.
Men jag tror en av de sakerna som man kan tänka på i alla fall, det är att när Gud svarar på bön så jobbar han utifrån de naturliga ramar och regler som han själv har satt upp. Till exempel om du ber om pengar så kommer det inte bara puffa upp pengar för det är så att säga mot fysikens lagar så att säga, utan då kommer han försöka påverka en annan människa kanske och finnas
där,
vara generös eller göra någonting så att du lyckas i livet snarare och kan tjäna pengar på det sättet. Jag brukar likna det vid till exempel när man söker ett jobb. Så för att du ska få jobbet så måste Gud se till så att antingen så förlorar någon annan jobbet, förhoppningsvis för att den får ett bättre jobb.
Precis.
Eller för att det här företaget faktiskt, att det går väldigt bra för dem och att de vill anställa fler. Så att många gånger så liksom, när vi ber en bön så börjar Gud att rulla på en kula. Och dels så kan det ta tid. Och det kan också faktiskt vara så att Gud har en annan tanke än den vi själv har.
Precis.
Och jag brukar alltid avsluta alla mina böner med: men Gud, låt din vilja ske. Det här är mina tankar, mina idéer. Men du vet, du har en bättre bild.
Och det tycker jag är en jättebra princip att avrunda med det hela. Vi lägger fram våra hjärtas önskan inför Gud. Och sen så får vi lita på att han vet vad som är bäst för oss. Han ser faktiskt hela bilden. Och ibland kan jag vara så när jag ber, så ser jag liksom här och nu. Och jag kanske kan tänka mig framåt några år och jag tror mig veta hur jag önskar
precis,
liksom,
liksom
saker zoomar ska
ut. Precis. Han ser det liksom från så här Google Maps perspektiv och så här uppifrån kan man säga. Och det är ett perspektiv som vi inte absolut inte har.
Och idag så kan jag nämna bara lite kort det här med bön, att jag är faktiskt tacksam för att Gud kanske sa nej på vissa böner som var bra böner, men den kanske inte var de bästa bönerna för mig. Nu efteråt bara, men vad glad jag är för att han hade något bättre för mig.
Precis.
Så lita på Gud att han vill det bästa. Han vet liksom hur framtiden ska vara för dig. Och som precis Heman sa, avsluta alltid, låt din vilja ske, för det är det bästa som kan hända dig.
Och det här är inte ett komplett svar. Vi skulle behöva ett helt tema om
det.
Och det kommer.
Det kommer. Men vi går in på lyssnarfråga nummer 2. Och den är lite längre. Men då är det en person som skriver så här: hejsan, jag är en kristen tjej från Kiruna som är 15 år gammal. Jag började nyligen lyssna på er podcast och den är verkligen så bra. Jag har med hjälp av den lyckats få in Guds ord i min vardag. Jag har varit väldigt brinnande i min tro under en längre period för ett tag sedan, men hamnade sedan i en torr period och fick svårt att be och läsa Bibeln. Jag bad, men det kändes som om jag inte nådde fram, även fast jag visste att Gud hörde och var lika nära som alltid. Jag sökte fel hos mig själv och försökte komma på vad jag hade gjort för fel för att Gud skulle vara arg på mig. Men jag visste ju innerst inne att Gud älskade mig lika mycket som tidigare. Men så hittade jag er podd och så fick jag för första gången på länge en kallelse att jag skulle gå ut och be. Jag gick ut i skogen och bad, och när jag satt där kom jag på mig själv med vad jag bad om. Jag bad om skolan, kompisar, hockey, men inte om att det skulle bli bättre i tron. Då visste jag varför jag var i en torr period. Jag hade ju glömt att fokusera på Jesus. Jag hade gjort som Petrus när han gick på vattnet. Jag tittade runt på stormen runt mig. Allt det jordiska, och då sjönk jag i tron. Och nu satt jag där i snön och grät av glädje för att jag kände att jag hittade hem till Gud igen. Fantastiskt. Jag kände att han var med mig och att jag nådde fram till honom. Tack Jesus. Tack för att du ledde mig ur den perioden. Men jag funderar fortfarande på en sak. Varför känns det sådär som om man vet vem Gud är, känner hur nära han är, vet att han älskar en och lyssnar på en, men man når ändå inte fram på något sätt? Har ni känt så? Och varför gör man det? Finns det svar på det i Bibeln? Väldigt tacksam för svar. Och det här är då Frida som skriver det här till oss. Jag tycker hon verkar vara väldigt vis, fast hon är 15 år, så kan man inte säga. Men vis för att vara 15 år.
Mm.
Och det känns som att hon liksom svarar på sina egna frågor på ett sätt.
Ja, precis. Det här med fokuset och sådär. Och hon har egentligen helt rätt i en sak. Och det var en grej som jag lärde mig från en pastor som sa så här. Att tron är aldrig statisk.
Mm.
Antingen så växer den eller så sjunker den. Så man kan aldrig förvänta sig att den tron jag har, att den bara är detsamma hela tiden. Och att om jag så att säga slutar att underhålla min tro, att den bara liksom ett år senare, om jag kommer tillbaka till den, att den är där den var sist.
Det är lite som kondition, kan man säga.
Ja, men precis. Precis. Mm. Om jag håller igång så blir jag bättre fysiskt, och gör inte det så kommer jag på mig själv att okej, det gick inte att springa den här milen längre, utan för att man behöver hålla igång det.
Ja.
Så ett sätt är ju att hålla igång tron på det sättet.
Mm.
Sen så tänker jag också, idag så känns det väldigt mycket som att tron blandar sig ihop med känslor.
Mm.
Alltså man går på de här kanske mötena, gudstjänsterna som är väldigt liksom kraftfulla, och så får man ett gudsmöte.
Mm.
Och så vill man toppa det mötet eller den känslan hela tiden, och det funkar ju inte på det sättet. Det där första pillret, eller inte pillret utan pirret i magen som man har när man är kär i någon, det uppstår ju i början, men så blir det ju inte livet ut, utan plötsligt så kommer vardagen in och den här förälskelsen, den byts ut mot en kärlek som inte bygger på att det bara svajar hit och dit, utan man bestämmer sig för att älska den andra och så.
Ja, absolut. Ja, men jag håller med dig i det. Jag tror att i början så kanske man behöver de här känsloupplevelser för att liksom närma sig Gud på något sätt, men sen så behöver man komma tillbaka till det här lite djupare. Och vissheten i att han faktiskt håller sitt ord, att säger han att han är med mig, så får jag lita på att han är med mig även om jag känslomässigt kanske inte känner det.
Precis, och hon frågar: har ni känt så?
Mm.
Om jag ska svara för dig och mig, så kan man säga att du känner nästan aldrig så.
Nej.
Och jag känner hela tiden så.
På vilket då?
På det här med att man kommer inför Gud och så känns det torrt liksom, och sådär.
Precis.
Och för dig, så jag blir lite avundsjuk på det, för du känner alltid någonting när du kommer liksom inför Gud, och jag känner sällan någonting.
Mm.
Och det kanske är det att det har med våra personligheter att göra, att det inte är så mycket mer än så.
Ja.
Att Gud möter mig på ett annat sätt än vad han möter dig, och att vi har olika behov, och att vi inte ska jämföra våra gudsmöten med varandra.
Nej.
Det här med att jag inte liksom... jag slutade kalla det för torrperiod, utan jag bara insåg att jag är ingen känslomänniska, utan jag är lite mer pragmatisk kanske och liksom så här. Vi brukar jämföra
lite fyrkantig sådär, ja, men precis, på ett bra sätt.
Men du vet, om man har den här hjärtfrekvensen.
Ja, precis. Men det här, när man är på sjukhus så kan man se hur hjärtat slår.
Precis, om din är liksom upp höga toppar och djupa dalar liksom.
Ja, det är jag.
Det är du, ja, precis. Så är min mer så här...
Det är liksom balans, ja, där. Men det blir en bra kombination i alla fall, så det är bra.
Så nej, men jag vet inte om det var svar på frågan, att ibland så behöver känslorna övergå till en visshet, att jag bara vet att jag vet att jag vet, och sen någon gång då och då så får man den här kicken liksom igen, där bara Gud bara visar att jag är med, som till exempel när hon var i skogen och Gud bara mötte.
Absolut. Jag tror än en gång att Gud vill ta oss till den platsen i vår relation med honom där vi inte baserar vår tro på honom, och att vi liksom litar på honom på grund av varken känslor eller omständigheter. Till exempel om allt går bra i livet, då är Gud med mig. Men när det är tufft, det kanske är någonting du gör fel, att Gud verkar inte ha sin hand över ditt liv.
Nej.
Utan att man kommer så långt liksom, nej, men det är på Bibeln och Bibelns budskap som jag liksom bygger min relation till Gud.
Precis.
Så det var de här frågorna som vi hade nu, och vi tycker det är jätteroligt när du skickar in och ställer frågor och funderingar, och vi försöker svara på det så gott vi kan.
Så man får gärna fortsätta skicka in frågor.
Ja, precis.
Och gärna, man får skicka vilka frågor som helst egentligen.
Mm.
Det är helt okej. Okay. Men det vore jättekul om man kunde skicka in frågor kring de här temana som vi har.
Mm.
Alltså just nu pratar vi om Jesus till exempel, att man frågar kring det vi har sagt eller någonting man har läst eller hört. Så vore det jättekul, för det berikar lite hela temat. Och då får vi in lite andra perspektiv än bara mitt och ditt perspektiv.
Mm. Precis. Bibelpodden har ju också varit på resande fot. Vi har bland annat varit på ungdomskonferens. Du var bara för någon vecka sedan ute på Ryd, va?
I Ryd, Bottnaryd.
Bottnaryd. Det är två olika ställen, va? Ja. Med Bibel, liksom seminarier, föreläsningar och så. Och vi har fått förfrågningar om, ska inte Bibelpodden komma och predika och föreläsa kring ett speciellt ämne eller om det är valfritt? Och jag vet att vissa har varit lite så tveksamma när de har skickat ett mejl. Vet inte riktigt om man kan göra det här och fråga er, men jag liksom ger en chans.
Men nu säger vi det officiellt.
Nu säger vi det officiellt.
Att man kan ringa eller mejla och boka in oss. Precis. För antingen seminarier eller undervisningspass, predikan. Och det kan vara både för ungdomar och vanliga människor.
Vanliga människor. Alla och, möjliga egentligen.
Och bara här om några, en månad, va?
I maj blir det.
I maj så ska vi till högt upp i landet.
Högt upp. Jag har aldrig varit så högt upp. Det är i Piteå-trakten, så ska vi besöka en kyrka som heter Kustkyrkan. Mm. Ja, men det ska bli jätteroligt att åka upp liksom hela vägen upp till Norrland. Jag har aldrig varit så högt upp. Det högsta som har kommit, det är typ Örnsköldsvik. Mm. Så, och det var typ att man åkte skidor för jättelänge sedan. Så det ska bli så roligt och så spännande.
Det ska bli kul. Det ska vara en hel helg. Men poängen i alla fall är att man kan boka in oss. Och vi är inte jättedyra. Tror jag. Vi vet inte. Men man får kolla med oss. Så det skulle vara jättekul. Så att alla som hör detta vill att vi ska komma till er kyrka och hålla olika typer av seminarier eller vad det nu kan vara.
Eller ungdomssamlingar eller vad det nu är.
Precis. Ja. Så är det bara att höra av sig.
Yes.
Så till ämnet för det här avsnittet, så handlar det ju om din predikan, Irena. Mm. Och titeln är ju, så jag behöver inte följa lagen. Och du hade ju en predikan kring Jesus, vad det var han gjorde. Och Jesus, du berättade att Jesus har gjort massa olika saker. Men om man ändå ska fokusera på något av det viktigaste, så är det just att Jesus kom för att uppfylla lagen.
Precis.
För att fullborda lagen.
Mm.
Och du pratade lite kring det här med att vi kunde inte liksom leva upp till Guds standard. Så att Gud gjorde det åt oss. Att Jesus betalade priset. Han sänkte inte priset, utan han betalade priset. Och ofta när man pratar i de här termerna så dyker ju den här frågan upp. Jaha, men om Gud förlåter alla, betyder det att jag får synda hur mycket jag vill?
Precis.
Och i din predikan så berättar du också egentligen utifrån dig själv hur vi inte lyckas leva upp till Guds standard. Att vi har liksom en ondska inom oss, var och en av oss. Vi har potentialen att kunna göra gott, men vi har också en ondska inom oss. Och den frågan tycker jag egentligen avslöjar den ondskan. Att just innan vi pratar om hur mycket gott Gud har gjort mot oss, då är det den frågan som dyker upp. Att jaha, men då kan jag fortsätta göra liksom ont. Och det är ungefär som att någon kommer och ger dig en tusenlapp. Och du säger, och du ger den personen en käftsmäll. Alltså så gör man ju inte.
Nej,
utan
exakt.
Den normala reaktionen, det är wow, tack så mycket. Det här var fantastiskt och så vidare och så vidare. Men den frågan ska vi titta på i alla fall. Och då ställer jag den till dig. Betyder det du säger och det du sa i din predikan att vi inte behöver följa lagen längre? Och innan du svarar på det, när vi menar lagen, så är det alltså inte svensk lag.
Nej, precis.
Svensk lag ska
det tycker
man,
vi man ska hålla sig till.
Precis, svensk lag ska man alltid hålla sig till. Men vi pratar om gamla testamentets lag. Gud kom med de 10 budorden och på de budorden så tillkom det ytterligare några 100 lagar som man skulle följa. Så frågan. Betyder det att vi inte behöver hålla lagen längre?
Ja, jag tänkte börja med när du säger det här att det är typiskt hos människor reagerar så, att det är faktiskt inte bara den moderna människan som reagerar så, för man kan tänka och tycka det kanske, men även typ när Paulus predikar om Guds nåd och vad Jesus har gjort för oss, så ställer de den här frågan, okej, så du menar att vi kan alltså synda i princip hur mycket som helst?
Precis.
Så det verkar vara en reaktion till liksom, när människor får höra om Guds nåd. Men för jag ska svara på den här frågan, men jag tänker vi börja med att läsa kring den bibeltexten som jag hade som grund bland många andra bibeltexter också. I Matteus evangeliet kapitel 5 och vers 17-20, då står det så här, då Jesus säger själv: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen, innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. Så det vi behöver komma ihåg är att hela den här lagen som Gud satte, de 10 budorden då, det var liksom Guds standard för att vi människor skulle ha access till Gud. Just det. Och Jesus kom och uppfyllde varenda sak som krävde krävas för oss människor att kunna liksom ha en relation med Gud. Mm. Vi klarade inte av det, och Jesus gick ytterligare på det mycket djupare och förklarade varför vi inte klarade av det.
Precis.
För precis som jag pratade i min predikan, så kan vi titta på de 10 budorden och tycka så, men jag klarar ändå 5 av 10 eller 8 av 10 liksom. Mm. Så. Men Jesus gick in mycket djupare och förklarade varför vi inte riktigt höll den.
Han pratade om att det var inte bara våra handlingar som var fel, utan våra tankar som var fel. Alltså att våra intentioner.
Vårt hjärtas motiv liksom och sådär. Helt klart. Så behöver jag följa lagen? Nej, inte utifrån det här att lagen fullbordade Jesus så att du kunde ha access till Gud.
Mm.
Så genom det Jesus gjorde, att han fullbordade lagen, så ger han dig rättigheter att kunna ha en access till Gud och ha en relation med Gud.
Just
så. Så utifrån det perspektivet så behöver du inte följa lagen.
Mm.
För att genom Jesus så har du direkt access till Gud på grund av vad han har gjort för dig.
Precis. Och han säger ju också i 2 tillfällen, bara för att poängtera, att men jag har inte kommit för att upphäva lagen. Alltså jag har inte tagit bort lagen.
Precis.
Vad tänker du om det? För att nu säger du att vi inte behöver hålla lagen.
Nej, du behöver inte hålla lagen för att du ska bli accepterad av Gud, för det har redan Jesus gjort åt dig. Men lagen i sig är ju inte ond. Lagen i sig är ju väldigt god, för den får mig att bli en bättre människa och hur jag behandlar andra människor runt omkring mig.
Precis, så det var inte lagen egentligen som var problemet.
Nej.
Och Jesus kom inte för att ta bort den och säga det här, nej, men det här är det gamla, det behöver vi inte.
Nej, precis.
Utan, och det står också i 1 Timoteusbrevet 1:8, 1 Timoteusbrevet 1:8, att men vi vet att lagen är god om man använder den rätt.
Precis.
Alltså det är inte fel på lagen. De här reglerna, de här 10 budorden, det är ingen som tycker att det är rätt att döda en annan människa.
Nej.
Eller att ha begär till någon annan människas ägodelar och så vidare. Så buden i sig är inte fel.
Nej.
Men vi behöver inte hålla dem för att bli accepterade. Men det finns 1000 andra skäl till varför det ändå är bra att hålla buden.
Absolut.
Så att säga.
Absolut.
Och dessutom så gör vi inte det i egen kraft, utan Guds nåd då inspirerar oss till att följa de här lagarna och reglerna. Och sen en sista skillnad också, det är att i gamla testamentet, när vi inte lyckades, då fanns en bestraffning med i bilden.
Mm.
Och det finns det inte nu längre. Så vi behöver inte följa lagen av rädsla, men vi kan uppfylla lagen av andra orsaker. Till exempel det som Jesus säger, att vi ska älska våra nästa som oss själv.
Mm.
Han säger det att det här är det största budet ihop med att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och hela vårt förstånd och hela vår själ och så vidare. Och så vidare. För att vi ska kunna älska våra nästa, så, eller när vi älskar våra nästa som oss själva, så uppfyller vi lagen nästan per automatik. För att man dödar inte den man älskar, och man har inte kärlek till personens ägodelar.
Man säger inte idiot till den man älskar och allt det där liksom runt omkring. Och när vi försökte liksom följa lagen, så klarade vi inte det. Även om vi tyckte att det här var jättebra, jag försöker det här, så klarar vi inte det. Och det är precis det som Romarbrevet säger i kapitel 3 och vers 20. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. För att vi kunde inte hålla måttet. Vad som ges genom lagen är insikt om synd.
Mm.
Så lagen i sig är ju god. Men eftersom vi inte klarar av att leva upp till den, så visade den mig hela tiden att jag är inte perfekt och jag kan inte leva upp till den perfekta standard som Gud har satt.
Precis.
Men Jesus kunde det.
Mm.
Han var helt utan synd. Han var frestad i allt, man levde liksom utan att synda, och han fullbordade alltihopa åt oss.
Just det. Så en av de största uppgifterna som lagen hade, det var att visa faktiskt att jag inte klarade av det.
Mm.
Jag tycker det är så intressant att Gud gav det 1500 år innan han kom.
Mm.
Alltså vi hade lagen 1500 år, och det var kanske just det här att hade han kommit efter, han hade gett lagen och så kom han efter 100 år. Sen, men fast vi har inte försökt tillräckligt mycket, om du bara ger oss en chans till så kommer vi försöka.
Nästa generation.
Nästa generation, och om vi bara kan bygga liksom, liksom generation efter generation så kanske vi klarar det. Men han visar att efter 1500 år så är det fortfarande ingen som har klarat av att hålla lagen, och därför så var Gud tvungen att sända en frälsare som kunde hålla lagen åt oss.
Så än en gång så behöver man ha liksom en sund relation till lagen. Precis som vi pratar om, att lagen i sig är god, men jag kan inte leva upp till lagen för att kunna ha access till Gud. Det gjorde Jesus.
Precis.
Men däremot så är lagen så pass god att jag faktiskt kan älska min nästa, som Jesus säger att vi ska göra. Och genom det så dödar jag inte, mördar inte, har inte begär till min nästa och hela den grejen. Men när jag gör det så är det inte för att jag klarar av och liksom att jag är så duktig i mig själv, utan det är någonting som Gud gör i mig. Han förvandlar mitt hjärta så att jag vill göra goda gärningar.
Precis. Och varför det här är viktigt egentligen att prata om, det är för att varje människa behöver göra ett vägval. Vad vill jag göra? Vill jag ge mig in på, alltså jag kan inte blanda, utan vill jag ge mig in på att försöka hålla lagen i mig själv, ja, då är jag on my own så att säga. Mm. Alltså, då säger Gud, men varsågod och försök igen då. Eller vill jag komma till Gud och erkänna till Gud att nej, men jag klarar inte av det här livet utan dig. Jag klarar inte av att leva upp till den här standarden utan jag behöver dig Gud och låta Gud uppfylla lagen åt mig och leva i det sen. Och sen då att även när jag gör goda gärningar att jag vet varför jag gör dem. Jag gör dem inte för att
Gud ska älska mig eller jag ska få en extra stjärna lite från Gud liksom. Mm.
Nej, utan jag gör det för att jag är tacksam till Gud. Wow, Gud, tack för att du gjorde det här. Mm. Tack för att du sände din egen son som dog för min skull. Mm. Det får mig att vilja bara göra ännu mer gott inför Gud. Och jag måste påminna mig om det hela tiden. För så fort jag börjar göra gott i tron att Gud ska älska mig mer eller svara mer på mina böner och alla de här grejerna, då är jag ute på den andra vägen och då är jag så att säga för mig själv. Så att då måste jag klara mig själv tills jag väljer att gå tillbaka igen.
Mm. Jag hade ju en liten bild i min predikan, jag vet inte om den kom helt med, men det var det här att det Jesus gjorde för oss är, man kan likna det med, du vet, när man är på en fest och så är man med en liksom känd person och egentligen är inte du inbjuden till festen. Men på grund av att du känner den här personen så får du liksom alla rättigheter, du får äta av den här maten, du får gå runt där och du får liksom vara en VIP-person. Mm. Lite så är det liksom också i vår relation till Gud. Alltså på grund av vad Jesus har gjort för mig så kan jag få liksom ha, ja, men alla dessa rättigheter som Gud har gett mig. Men precis, att mitt självförtroende är inte i vad jag gör själv utan vad Jesus har gjort. Precis. Och när den är hela tiden på grund av Jesus, då tar jag inte fokuset åt mig själv när jag gör goda gärningar, utan jag vet att allt börjar i min relation med honom.
Precis. Och när jag kommer in till den här festen så är inte min naturliga reflexmässiga reaktion att åh, tack för att jag fick komma in, och så krossar jag liksom hela festen och förstör allt och så här, utan då är min reaktion tacksamhet helt enkelt. Tack för att jag får vara här, och så liksom omtolkas det på något sätt i goda gärningar sen.
Och det står faktiskt i Bibeln om det här med Guds nåd, för det är det Jesus har gjort liksom, han visar här Guds nåd mot oss människor, att den nåden fostrar oss till att göra goda gärningar. Så det är faktiskt inte det här, nej men du får bete dig som liksom, ja, men hur som helst, hur illa som helst, utan det skapar den här viljan utifrån en tacksamhet, utifrån att jag älskar villkorslöst, att jag vill faktiskt ge tillbaka någonting, jag vill vara en bättre människa, jag vill vara mer och mer lik Jesus, och det vill jag inte bara ska vara någonting, en fin tanke på insidan, utan det vill jag ska reflektera i hur jag möter andra människor och vilka motiv jag har.
Precis, och vi kan egentligen redan nu avslöja att temat efter det här temat med Jesus kommer vara just Guds nåd. Då ska vi djupdyka i det. Och då kommer vi ta upp lite av de här grejerna som vi pratar om nu igen.
Yes, det var det här samtalet vi hade. Och du klarade det bra hemma med hur rösten.
Det blev bättre och bättre.
Det blev bättre och bättre.
Och sen ska vi erkänna väl att vi kommer behöva klippa bort lite riktiga så här hostningar. Där jag blir helt röd i ansiktet som en liten tomat. Det känns nästan som att jag ska tuppa av, men jag klarar mig i alla fall.
Ja. Jag känner mig så hemsk, för jag tycker verkligen det är jätteirriterande. Istället för att jag ska ha medkänsla så tycker jag det är jättejobbigt. Det är så
hemskt.
Det är
inte det som är jobbigt, utan att du sitter och skrattar åt mig när jag berättar hur illa jag har mått under hela den här inspelningen.
Stackarn.
Ja, det är synd om mig.
Det är det faktiskt, men det kommer bli bättre. Men du som lyssnar får jättegärna vara med och fortsätta och stötta podden. Och vi skulle jättegärna vilja, om du vill, att du funderar kring, kan jag stötta podden ekonomiskt på något sätt? Man kan ge allt från 50 kronor och 100-200 uppåt hur mycket du känner att du vill vara med. För att det hjälper oss jättemycket. Vi behöver verkligen att folk är med och ber och allt det, men vi behöver också ekonomi helt enkelt.
Precis.
För att vi vill liksom marknadsföra det här i stora skalor.
Vi vill göra det bättre. Alltså, vi har massor med olika idéer som bara sitter och väntar på lagen. För att vi hinner inte, utan just nu så gör vi precis det vi måste för att få det att rulla på. Vi vet att det vi gör är viktigt, till exempel för de här unga som skickar en 50-årig tjej eller en 50-årig man eller vad nu kan vara, så tror vi att vi är med och gör skillnad, att Guds ord får vara med och göra skillnad. Så vill man vara med och ge, så kan man gå in på våran hemsida, trycka på de här tre sträckan längst upp till höger, och så tror jag det finns en knapp som heter stöd oss. Då kan man gå in där och bli månadsgivare, och som tack så skickar vi också ett bonusavsnitt. Mm. Nästa bonusavsnitt kommer om ett par veckor där vi kommer ta upp en riktigt stark story som vi har fått in som vi inte kan läsa upp för hela världen, men till den här lilla skaran som är med och ger kommer vi dela med oss, och så lite andra saker som händer och så lite uppbyggelse på det också.
Precis. Så dela gärna med dig också om det är något avsnitt som du känner så här har betytt extra mycket. Så dela med dig med dina vänner och så. Och som vi sa förut, återkom med dina frågor som har med temat att göra. Det är alltid kul att höra liksom vad du går igenom i din relation med Gud. Så jättetack för att du lyssnade idag, och vi önskar dig en riktigt fin vecka, så återkommer vi.
Ha det så underbart. Hej då!